Hej alla vilsna själar där ute! Jag är Eleni Dimitrello Tångstedt och ni är välkomna till podcasten Okloka samtal. Kända komiker och annat läst folk kommer hit varje vecka och berättar vilka de är. Finns de på riktigt? Kan man höra sanningen av dem? Är de såna dårar? De berättar även om såna stunder i livet när det inte kändes så bra. Jag försöker lära mig, men det är
framförallt tråkigt att uppleva en konversation som man just upplevt. Ja. Förstår du, det är tråkigt att höra på det här samtalet om några timmar, för du har just upplevt det här.
Och att höra dig själv prata,
ja, också
eller se dig själv, det är så jobbigt.
Ja.
Ja, varför då? För det är okej när det här lämnar det här snackdiarré lämnar munnen.
Ja.
Det har vi ingenting emot. Men att uppleva det om och om igen, det är jätteångestframkallande.
Ja, det är för att man, jag hörde någon förklara där, att det är för att man hör sig själv annorlunda än vad andra hör. På grund av att man hör sig själv genom huvudet.
Va?
Typ skallen blir väl som en högtalare för huvudet. Så att, om man, nu har vi medhörning här.
Mm-hmm.
Om man tar av dem så hör man ju sig själv
på
ett annat sätt än när man har medhörning. Så det är det som är, det är därför det känns ovant, för att man tycker inte att man låter som man gör.
Gäller det andra saker också? Att man upplever sig själv
bara
på ett annat sätt än de andra gör. Och vi upplever de andra människor på ett annat sätt än de upplever sig själva.
När
det gäller bild, vad de tänker, vad de säger.
Spegel är ju spegelvänd.
Ja.
Så där så ser man ju inte heller ut riktigt.
Ja. Så hur vi upplever verkligheten och hur alla andra människor upplever verkligheten är helt tuk annorlunda.
Men mest med ljud.
Mest med ljud.
Ja, mest hur man låter.
Ja, det är jättejobbigt liksom.
För hur man ser ut. Jo, men där tycker jag också, att
har du sett någon spegelbild på dig själv? Fy helvete.
Ja. Eller så fort man går in och ser sig själv i en spegel.
Mm-hmm.
Så rättar man ju liksom till sig.
Ja.
Och sen när man ser sig själv, kanske ett filmklipp på när man kör stand-up eller så.
Mm-hmm.
Så ser man vad konstigt jag ser ut. Jag gör de där minerna, verkligen, undrar man.
Ja,
och sen
så
inser man att man gör det.
Ja, alltså det är jättebra tycker jag att när vi kör stand-up att ingen filmar och visar på detta sätt. Okej, man kan vara berömd och ha special och eller vara på slängde i brunnen. Då måste man, då tvingas man se sig själv uppleva. Men annars är det bra att man kan gå in i på scenen, säga vad man vill och sen stanna det i rummet.
Ja.
Du tycker det är lite heligt och fantastiskt.
Ja, verkligen.
Och du är så bra på det. Du är så bra. Alltså, du har några kvällar när du har direkt kontakt med Gud.
Tack så jättemycket.
Att du säger några saker och du har en kontakt med publiken. Att det är rent i himlen. Det är kontakt. Highway to heaven.
Härligt.
Ja, du är en av min absolut favorita komiker.
Tack så mycket.
För du har det här som bara personer med väldigt rent själ. Kan uppleva att man pratar utan att hålla tillbaka. Man tänker inte för. Man bara öser på och pratar med en människa, vilken som helst i publiken och om vad som helst. Men du bara kör och improviserar och grejer.
Men jag är ju samtidigt rädd för vad folk ska tycka om mig.
Ja då.
Men jag tror att det har format vem jag är. Så att jag tror att det kanske blir så att jag är så rädd för att inte vara omtyckt. Att jag... Min person har blivit en person som kan vara filterlös.
Mm-hmm.
För att jag är så mån om att vara omtyckt, kanske, jag vet inte.
Så du säger saker för att du ska slippa tänka saker om dig. Så går du ut och skämmer bort dig istället. Så du inte ska de tycka...
Ja, eller ja. En grej som man gör konstant är ju att skämta mycket på sin egen bekostnad. Och det funkar ju bra. Det gillar ju
eller hur?
Stand-up-publik jättemycket.
Mm-hmm.
Men ja, sen är det väl också typ om man är bra på att hitta saker som många tycker, men inte har sagt att de tycker, så är ju det en fördel. Som jag tänker, en rutin jag har, pratar om att egentligen vill inte folk upp tidigt på morgonen. Men vi tvingas göra det av de som är morgonmänniskor och vill det.
Ja,
att de får bestämma, fast vi är många fler som inte vill gå upp tidigt på morgonen.
Ja, det är jättebra rutin.
Och där kanske det blir en sån av publiken att de tänker, ja men jag håller ju med honom, varför har vi inte tänkt på det här?
Exakt.
Och då kan ju bli lite liksom...
Alltså det är så, vet du vad, vi lurar folk. Vi bara berättar saker som är uppenbara. Det, så självklara sanningen.
Ja.
Och de är, oh my god, det var fantastiskt, hur tänkte han på det?
Ja.
Vi lurar folk. Varför? Varför kan de inte se sanningen som det är? Det ligger framför våra ögon.
Jag vet inte.
Och de vill, vi betalar dessutom. för att du ska säga, det här är fyrkantig vas. Eller det här glaset är genomskinligt. Oh, han är ett geni.
Det är konstigt, eller det upplever man ju när det går bra för en. För att det är en sån euforikänsla och man mår så otroligt bra under tiden och efter. Att det är så märkligt att man får, att de har betalt för att, och dessutom om de har betalt så är de roligare att uppträda för om de inte har betalt.
Exakt.
Vilket är så himla märkligt.
Det svåraste publiken är gratis publik. De som inte betalar.
Ja.
De är
De kan funka bra också. Men...
De kan, det kan bli. Men de är svårare att tillfredsställa faktiskt.
Ja. Och ovan publik är också sämre. Ju mer stand-up de har sett, ju bättre är det.
Men har man investerat lite pengar så är man mer inne på det här att nu ska vi ha det roligt.
Ja.
Nu har vi rest hit, vi har köpt, men som du säger, ovan publik som är rädda för hur de kommer reagera. De är väldigt rädda att tänk om jag gör någonting och gör bort mig.
Ja.
Tänk om då jag behöver säga något eller visa mig något och folk inte tycker om det. Så det blir lite tvärtom.
Ja.
Angående betalt. Alltså Leroy's klubb, det gamla Leroy's som var på Folkungagatan.
Ja.
Det var en fantastisk klubb.
Ja, det var fantastiskt.
Men vi var bara komiker och ingen publik. Och du hade fantastiska komiker då.
Ja.
Men sen när du öppnade den andra Leroy's.
Ja, på Ringvägen.
På Ringvägen, när du fick betalt. Så kom det massa folk i.
Ja.
What the fuck?
Ja, det är lite löjligt för när jag startade först var det gratis. Och då hade jag ville ju att alla mina kompisar skulle komma så att det blev fullt i rummet.
Och så kom då, de visst. Alltså fantastiska komiker.
Ja, komiker kom. Jag pratade om civila, alltså kompisar som inte kör stand-up. Yeah. Bara för att fylla upp rummet. Liksom. Och då kom de inte. Men så fort jag började ta betalt, det var samma komiker på scen, i princip samma show. Och istället frågade de, vill du att jag ska sätta upp dig på listan? Du slipper betala inträdet. Du kommer in gratis. Just jag sätter dig på listan. Då var folk mycket mer benägna att komma. Och då ville de ta med kanske till och med en till. För att då var de så, jag har en lista här. För att det är så creddigt att ha en lista. Men det var egentligen samma,
alltså det är exakt,
samma sak.
Det är exakt som potatis. För 200 år sedan så ville någon politiker... Någon klok politiker i Grekland, han ville införa potatis som inte fanns. Men det var billigt, det var väldigt lätt att
odla.
Folk visade noll intresse.
Okay.
De var inte alls intresserade på det.
Nej.
Så han gjorde så här, han tog massa frön, potatisfrön eller vad det heter, och stoppade dem i ett förråd och hade vakter utanför.
Aha.
Och då kom folk och ville ta potatis. De försökte stjäla potatisfröna.
Ja.
Så bara det finns vakter och man inte får.
Ja.
Så är Johannes Bränning är stand-up som potatis?
Ja, det verkar verkligen så.
Potatis.
Nej, men det är så löjligt och tråkigt att det funkar så.
Alltså det är potatis. Vi säger till folk, vi gillar inte att vakna tidigt. det är potatis, eller hur?
Mm.
Och de bara, oh my god, de jublar. Vi dör här.
Ja.
Vad har du som de inte har i hjärnan?
Publiken?
Ja.
Jag vet ingenting, tror jag. Jag tror att det är samma, bara det att man måste komma över att, att det är läskigt i början och köra stand-up.
Mm.
Jag tror att det är det. Men sen tror jag att det finns många som är som mig.
Att sänka sin guard.
Ja.
Sitt försvar.
Ja, eller det är jättemånga som har sin största skräck är liksom att tala inför grupp. Så jag tror att det är det som gör. Så fort man bara kommer över den här grejen att det är okej om det inte går bra. Blir det likväl, tror jag.
Ska man vara lite självdestruktiv också? Att nu det här är en jättefarlig situation potentiellt. Kanske tänker man. Men jag gör det ändå.
Man tar risken, ja.
Jag stänger av pannlobben eller vad det är för något. Så jag går ut och jag kanske dör här. Liksom.
Ja.
Men jag gör det ändå.
Ja. Ja, för första gångerna så måste det nog vara så. Nej, för om man tänker så här, ta 100 personer så kanske bara 10 som kan tänka sig att prova stand-up och bara 5 som vill. Så det är 95 som inte vill prova stand-up. Mm. Och då, men bland de här 5 som vill ändå så är det ju bara att komma över den grejen att det är okej om det inte går bra.
Är du en klok människa i ditt liv?
Nej, skulle jag inte säga.
Varför inte?
Nej, eller jag har inte prioriterat så bra. Mm-hmm. Eller jag tänkte så här, förut gjorde jag snowboardfilmer.
Mm-hmm.
Och då, det gick jättebra, jag tjänade mycket pengar då. Mm. Det här är några år sedan. Och sen slutade jag göra det för jag ville börja med stand-up. Oh. Och nu har jag kört stand-up i 5 år.
Mm-hmm.
Och jag går... Det går inte alls bra ekonomiskt. Jag klarar mig precis på det.
Ja.
Och går lite back om tvungen att ta andra jobb och sånt där.
Mm. Och nu har corona.
Ja, nu är det den också. Men jag skulle säga att jag var lyckligare också när jag gjorde snowboardfilmerna än vad jag är nu. Men trots det i facit att jag tjänade mer, var lyckligare, så tror jag ändå att jag har gjort rätt beslut. Aha. Och det är liksom en sån tvärtom historia egentligen. Mm. Om du tänker en vanlig kille på YouTube eller tjej som ska berätta så här. Ja, för 5 år sedan så var jag pank och olycklig. Men... Nu är jag rik och lycklig. Och jag har gjort en tvärtomresa, men jag ångrar den inte. Men jag ska, det kanske inte svarar på om jag
du är
det oklok.
Första, är den första som har sagt, som pratat nyligen här i podden. Har du sagt att du mådde bättre innan du började med stand-up?
Ja.
För alla berättar att det blev bättre för dem med stand-up.
Ja.
Att de mår bra, de blir befriade, att de kan säga saker, att de förstår sig själva mera. Men det blev sämre för dig.
Ja, fast jag tror att det är samma...
Är det livsstilen för att vara på en backe och åka snowboard?
Ja.
Det kan anses lite mer hälsosamt än att vara i en mörkcellare och ta öl vid gas... Ja. Och röka den ena och den andra med kompisarna.
Ja, det gör jag inte. Men, men ölen, absolut. Men nej, det
du
gjorde jag...
bara med fiender.
det gjorde jag när det var snowboardfilm också. Jag drack nästan mer då. Men jag tror det mer handlar om att jag blev lycklig av att tjäna mycket pengar.
Det har jag inte lyckats med. Det skadar inte.
Alltså själva stand-up-grejen. Ja, det finns ingenting som jag blir så glad, någonsin har blivit så glad av. Som när det går bra och kör stand-up.
Oh.
Så det, där håller jag nog med de andra som du har sagt att jag blir glad så. Mm. Men sen så kan det bli, ja, nu försöker man ändå bli en offentlig person. Och då är man mer orolig för att vad folk ska tycka om en.
Ah, du menar med marknadsföring, att på sociala medier och...
Ja.
Och du ska lyssna på din podd.
Ja.
Så du måste planera saker. Liksom.
Ja, eller när jag gjorde snowboardfilmer så filmade jag ju andra som åkte. Och då försökte jag få dem till att bli stora och kända. Och det gick bra liksom.
Mm.
Men nu är det ju bytt till att jag är den som ska bli känd. Eller det är det som är målet. Och det tycker jag är jobbigt för att jag det bottnar är att jag vill bli omtyckt, att jag
oj.
Att jag liksom det är det som jag tycker är jobbigt. Men det har också blivit bättre och bättre. Det var jobbigare i början.
Så om du hade alla pengar i hela världen så skulle du boka en manager som skulle hantera din bild och
ja, absolut.
Istället för att du ska prata om dig själv och välja bilder och skicka och visa. Ja, jag kan inte tänka mig att någon människa mår bra av det här.
Nej, vi borde bli managers åt varandra.
Ja,
faktiskt.
Jag har tänkt så många gånger att jag skulle så gärna vilja promota andra personer inom branschen. Jag sa, jag skulle promota det här. Jag har tänkt så mycket.
Ja.
Men det finns inte, managers vill tjäna pengar.
Ja.
Så man måste ha en produkt som funkar.
Ja, Jonathan Rollins som jag har Laughhouse med, han tyckte att det var störigt att svenska stand-up managementbolag inte alls lyfter nya stjärnor. I USA så är det ju det en del av jobbet i en managementgrej.
Mm.
Att hitta en ny talang och hjälpa den på vägen.
Mm.
Det de svenska bolagen gör är ju att ta de som redan har lyckats.
Och
sen slänger in dem i deras stall. Och det är ju lite skillnader. Men det är också så, jag kommer ihåg när jag gjorde snowboardfilmer så hade jag en agent som sålde in filmerna jag gjorde åt mig.
Wow, vad stor du var.
Ja, men också för åkarna, om de hade en manager. Skillnaden på att skriva ett mail till en potentiell sponsor och skriva jag är så himla bra, jag har vunnit allt det här. Och, eller att det kommer en tredje part och säger titta på den här personen, exakt, han har gjort allt det här.
Och man kan vara så mycket mer entusiastisk om en annan människa.
Absolut.
Så mycket mer att jag kan verkligen driva några andra personer som jag tror på. De är, oh my god, det är så bra. Men man kan inte, man är inte ärlig om man pratar om sig själv. För att vi är bra på att dra ner oss i smutsen på scenen. Det är vi bra på. Men vad ska vi göra? Ge mig pengar för att jag vill inte vakna på morgonen. Jag måste fokusera jättehårt för att borsta mina tänder. Och jag blir jätteuttråkad dit och får panikångestattacker varannan vecka. Liksom.
Nej, det vill man inte.
Vad sa Jonathan då? Han sa att det finns på USA.
Ja, att det är tråkigt att inte den grejen finns i Sverige. Och jag kan hålla med honom. Men jag förstår också de bokningsbolag och agenturer som finns som har liksom komiker. De behöver, det finns ju ingen anledning för dem. Varför de ska försöka hitta nya talanger och kanske komma ner till rookie-klubbarna och leta folk där. För att det funkar ju bra för dem att bara ta dem som redan har blivit kända. Liksom.
Ja, och det finns personer som kanske, jag vet inte hur mycket folk tjänar på stand-up i Sverige just nu. Men det finns några som var framgångsrika. De började för 30 år sedan, som Babbel Larsson.
Mm.
Det är inte så många som kör, men det finns i alla fall.
Uh-huh.
Och sen finns de där som började för 20 år sedan, som fortfarande Glans och Batra och Bettiner, Ann Westin. Så det finns den där garden.
Mm.
Men nya talanger, det har blivit mindre pengar, färre pengar. För det har kommit öser med nya komiker på sistone. Men det är inte så att det finns pengar i det.
Nej. Det är väl, jag tror att det mycket har att göra med att tv, folk slutar titta på tv. Men det finns ju Johanna Nordström, ett bra exempel på en ny person som har kommit nyligen och lyckats sälja jättemycket biljett.
Mm.
Jag var ju med i Slängde i brunnen SVT och jag fick inte en enda ny följare av det som jag märkte.
För att kanske inte dina följare är sådana som tittar på tv.
Kanske det. Kanske att jag inte gjorde bra nog ifrån mig. Det hoppas jag inte var fallet. Men de kanske redan följde mig, de som ville. Jag vet inte vad det var. Men det blev ingen märkbar grej. Men sen har jag gjort, jag följde med Simon Järnfors när han hade byggt en bögklubb på Åland, på rysk mark.
Du följde med då?
Nej, jag följde med och filmade och gjorde en liten dokumentär om det. Ja. Och då fick jag jättemycket följare bara på ett dygn för att jag var där det hände något som folk tyckte var intressant.
Okay.
För jag filmade honom i rättssalen och sånt där.
Jag har sett det här. Nu är du säger så har jag sett det här. Ja.
Det gav kanske 500 följare och Slängde i brunnen gav kanske 5.
Nej, 10. Men herregud. Så de som tittar på tv, är det inte på Instagram eller på Twitter eller vad det är för något?
Nej, jag talar, det kanske funkade bättre för någon annan än mig. Mm. Men, ja.
Okej, okay. Berätta om vilka ämnen du pratar om nu. Vilka är dina favoritämnen?
På scen?
Ja.
Sex.
Mm-hmm.
Jämställdhet. Mm. Eller liksom genus kanske. Mm. Och sen trams typ.
Trams?
Ja, alltså kanske, jag ska försöka komma på ett exempel.
Alltså jag tycker inte att det är som man kallar för trams. Så tycker jag lägger jättestort värde på det här tramset.
Ja.
För att det är ärliga tankar utan agenda.
Ja.
Jag hatar agenda. Om man kommer upp på scenen och man har en agenda att prata om saker, om principer och idéer. För att principer och idéer är saker som förändras.
Ah, ja,
saker som man tycker är bra en dag. Och sen efter 50 år så tycker man det är helt fel och det ska vara på ett annat sätt. Men om du verkligen säger jag hatar kaffet.
Ja.
Det är inte trams, det är ärligt.
Ja.
Hatar kaffe.
Ja.
Det är som det är. Och det kan folk hitta rätt och se sig själva.
Ja.
Eller om något annat. Så jag är inte så bekväm med det här med idéerna. Och att man idéerna. Man får prata om vad man vill.
Ja.
Och man får tycka om vad man vill. Men jag lägger stor värde på just tramset. Vem vill du vara? Vill du vara
allt.
Auktoriteten?
Alltihop. Jag vill alltihop vill jag göra samtidigt. Eller om jag hinner med allt. Så vill jag kanske en stund vara den ledaren som driver med det. Eller skämtar med det. Och en stund så kanske jag vill köra vara clownen.
Mm-hmm.
Så jag vill göra allt.
Och du går också och sitter med folk. Du går in i publiken.
Ja, inte nu då.
Inte nu, för så här men, lyssnare.
Men det har absolut gjort. Men nu var det länge sedan. Det var någonting jag gjorde några gånger. Jag tyckte det var kul.
Det tyckte jag med.
Ja.
Det jag med.
Mm. Sen märkte man på Big Ben att många började göra det. Då slutade jag göra det.
Ja, fy fan. Så det är viktigt att man var originell och unik på det man gör.
Ja.
Varför då? Om man frågar en ingenjör eller en som kör tåg.
Ja, de är...
Varför gör du exakt samma? De är helt okej med att de ska göra samma sak som alla som kör tåg.
Ja.
Men inte när man har en stand-up komiker. Då måste man göra saker på alldeles eget
sätt. Det är jätteviktigt, ja. Otroligt viktigt. Speciellt om man någonsin ska kunna sälja biljetter. Alltså typ ha en egen turné med sitt eget namn. För det finns många komiker som får publiken att skratta lika mycket i Sverige. Men det är få av dem som säljer mycket biljetter. Och det tror jag kommer ner till att man måste vara unik. För att folk ska bli så intresserade av en så att de köper ens biljetter.
Så du gör det i syfte att bli mer populär? Det känner du att nu mår jag bra med att göra sådana saker?
Ja, eller jag gör ju bara vad det blir bara vad det blir.
Mm.
Och sen så... Jo, men om jag skriver ett skämt så tar jag hellre en bizarr, konstig spaning som jag verkligen inte tror att någon annan kan komma på än jag.
Mm.
Hellre det än en som är uppenbara, tydliga skämt. Om jag har två vägar att gå mellan.
Ja. Och hur känns det när det går dåligt? Om du har tänkt på ett ny grej... Helt ny vinkel och det går dåligt och ingen skrattar. Hur mår du då? Hur känns det?
Nu på senare tid har jag ju blivit mer och mer besviken på publiken och kan till och med säga det till dem. För att jag har verkligen en sån, min absolut bästa skämt, de är bara någonting jag säger som jag inte har planerat att publiken ska skratta överhuvudtaget. Typ så. Och det är bara någonting jag testar och jag har inte så mycket tro på det. Men de få gånger jag verkligen är så här, okej, det här är rent guld.
Mm-hmm.
Nu har jag hittat mitt nya bästa skämt som jag kommer köra i många år. Det här är bäst. Mm. Och sen så är jag så taggad på det så att jag liksom går och nöter i huvudet flera gånger och så testar jag det. Mm. Och så funkar det inte alls och ingen fattar vad jag menar. Då blir jag så besviken. Men jag har en jättedålig ratio mellan vad jag tror är roligt till vad som faktiskt är roligt.
Och vad är det som är roligt? Alltså som de flesta tror
de flesta är. Tycker
är ja. Så tycker du annorlunda än de andra människor? Är det gärna annorlunda?
Ja, det antar det lite grann.
Ser du det i andra sammanhang än stand-up? Att du fungerar lite så där?
Ja, men jag har alltid varit sån att jag vill liksom inte göra det som de flesta gör.
På skolan till exempel, hur var du på skolan?
Ja, men där... Ja, jag vet inte. Jag gick i snowboardgymnasium. Så när jag var 16...
I snowboardgymnasium? Ja,
så flyttade jag upp till Dalarna och gick där. Och då gick jag i min klass med andra snowboardåkare. Så då var vi bara i den grejen. Så, och sen innan det var jag ju 16, så då hade jag nog inte börjat utvecklas så mycket med att försöka stå ut ur mängden sådär. Men så i skolan var det nog inte så mycket så.
I samband med att du är stand-up-komiker, är det bidrar det till att sämre kanske välmående eller till bättre?
Jag hoppas bättre. Och jag vågar inte riktigt tänka på att det skulle göra det sämre. Alltså, för jag ska inte väga in att sluta med stand-up för att må bättre. Mm-hmm. Det vill jag verkligen inte göra.
Du har varit bokare. Du har varit bara 5 år i branschen har du varit. Men det var min uppfattning att det var mer faktiskt. Så bara 5 år var det.
Ja, jag tror det.
Så du kommer i kontakt med många komiker i det låga och mellan.
Mm.
Hur mår de, tror du? Hur ser du att de där personerna mår?
Nu under coronan så mår de ju sämre. Det märker man tydligt, tycker jag.
Mm-hmm. På vilket sätt?
Att de inte är lika glada, liksom.
Mm-hmm.
Att de...
De har tappat sitt sammanhang.
Ja, och att man märker på dem att det är lite liksom... Som har lite mindre färg, om man säger så.
Aha.
Jag kanske inte har pratat med alla om att de mår sämre nu. Mm. Men de har liksom tappat, de är inte lika energiska och glada och sådär. Det tror jag gäller väldigt stora delar av samhället nu under coronan.
Ja.
Men kanske lite mer med stand-up. Sen är det ju om man har en lång paus i jobbet att komma tillbaka till stand-up.
Ja, så är det. Och det är inte att man utnyttjar den där pausen för att skriva nya skämt. Det funkar inte så.
Nej.
Står man inte på scenen så kommer inte skämten. Eller
nej.
Man håller på med annat. Eller vilar man länge eller håller på med andra kreativa sätt kanske.
Ja.
Ja. Men när du giggade innan corona kan man säga. Skulle du säga att de som håller på med stand-up mår bra eller mår dåligt? Eller det finns mycket sprit, det finns sena tider. Det finns den där ångesten att ha en bra gig. Eller, så jag vet inte.
Jag vet inte heller. Eller som till exempel när jag gjorde snowboard-grejen och var inne i den livsstilen, så fanns fördomen som jag antar finns kvar nu också, är att det ska vara mycket cannabis, liksom gräs i snowboard-kulturen. Och då tänkte jag, ja det är det. Men sen så tänkte jag efter att ja, fast det är det bland ungdomar i Sverige överlag. Väldigt många rök. Det spelar, de kan ta bort snowboarden och få samma resultat.
För att det är lätt att få tag.
Nej, men bara för att många gör det bara.
Mm.
Många röker cannabis av unga människor.
Så det är normen.
Det är normen mer, och normen är samma inom snowboard.
Ja.
Och så undrar jag lite grann, är det samma inom stand-up?
Att man ska folk höra till, att man ska ta lite, göra som den kompisen eller det lite bättre komiker. Eller för att ingå i sammanhanget, för att det är väldigt mycket sällskap också.
Ja.
Det är väldigt mycket att man är tillsammans med sina kompisar och man ska göra som sina kompisar. Det är väldigt mycket sån kultur och jargong i stand-upen.
Jag vet inte om stand-up-komiker mår sämre. Om de är överlag mer deprimerade än vad andra människor ute i samhället är. Men ja, de är ju det, många. Absolut.
Ja.
Men det kanske folk i samhället också är.
Ja, tänker kanske jag. Det. Eller kanske det är de som vågar hålla på med stand-up.
Ja.
För att de har ingenting att förlora.
Ja. Ja.
Eller de har lättare att stänga av sina försvar och gå upp till den här scenen och prata om väldigt personliga saker eller om ingenting.
Ja.
Och vågas för det bästa.
Ja.
Det är inte alla som vågar göra det.
Ja, och också typ om man säger att man dedikerar extremt mycket tid till en utbildning. Då vet man ju att man kommer komma i hamn till slut och få de jobben som den här utbildningen.
Ja.
Men om man lägger extremt mycket tid på stand-up så finns det absolut inga garantier att man lyckas överhuvudtaget. Hur hårt man än jobbar. Mm. Och att våga ta den risken kanske bara människor som är på ett speciellt sätt är.